En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Tordenskjöld skulle ju få välja vapen i den här duellen, för det var ju han som blev utmanad. Och han var ju en riktigt, riktigt, riktigt duktig skytt. Och han ville ju naturligtvis genomföra den här duellen med pistol. Och det ska han ju få också. Men sen så är det den här Münchhausen framme och säger att de ska åka iväg till den här duellen på morgonen. Du behöver inte ta med dig några pistoler. Det strunta i det. Det här är ju, den här duellen, det var ju liksom bara en formell grej. Sådär, så det kommer inte bli någonting. Så strunta du i det. Så han kommer till duellplatsen utan pistoler. Det är skumt.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Olle!
Hallå Andreas!
Hur står det till?
Det är alldeles, alldeles utmärkt.
Perfekt, och bättre kommer det att bli. För idag kommer vi äntligen att få sätta tänderna i ännu ett historiskt mysterium. Nämligen den norsk-danska krigshjälten och kaparen Peter Wessel Tordenskjölds dramatiska död på ett dimhöljt fält utanför den tyska staden Hannover den 12 november 1720. Eller mysterium och mysterium. Det är faktiskt inte alla som anser att det här dödsfallet är speciellt, vad ska man säga då, mystifikt egentligen, givet omständigheterna. Det kommer vi till alldeles strax. Men det är ett väldigt omdebatterat dödsfall. Förmodligen det mest omdebatterade från Stora Nordiska krigets tid som vi har egentligen. Förutom då naturligtvis Karl XII:s död, som vi har touchat vid tidigare avsnitt. Jag kan då redan nu avslöja att det är ett duellrelaterat dödsfall som vi ska prata om idag, och att vi bland ingredienserna kan hitta både värjor, en massa förolämpningar som flyger genom luften och diverse hetlevrade män då med en bakgrund i det militära. Dessutom handlar det om ära och inte minst då om manlighet, klassisk manlighet. Men Olle, dueller var ju faktiskt ett ganska vanligt samhällsfenomen i äldre tid, inte minst då bland adelsmän och män då med militär bakgrund. Det var ju ofta då synonymt det där med att vara adelsman och militär, i alla fall om man tittar på officerarna. Utvecklingslinjerna på det här området ser ju lite olika ut i olika länder, men det duellerades rätt friskt i stora delar av Europa från slutet av 1500-talet fram till första världskriget ungefär. Trots att det redan då på 1600-talet började komma olika typer av duellplakat, som det hette, i både Frankrike, Sverige, Danmark och många andra europeiska länder, där man då gjorde det förbjudet då att duellera med hot om dödsstraff och ärelösa begravningar för de personer som deltog i de här, vad ska man säga, ritualiserade närstriderna man mot man. Den sista duellen på svensk mark som jag känner till utkämpades 1816. Det är i alla fall den sista kända duellen i Sverige som fick dödlig utgång. Men i Frankrike var det faktiskt så sent då som 1967. Och det var väl det år då Nådig Herrn föddes?
Ja, det känns bekant.
Ja, ja, vad hände annars det året?
Det var inte alls länge sedan.
Nej, verkligen inte. Det är som förrgår närmast. Alltså, vi fick högertrafik det året i Sverige också, som jag nämnt tidigare. Och Beatles släppte Sgt. Peppers. Men just då, det året, så var det faktiskt också då två franska politiker på riksnivå som då efter ett gräl, ett käbbel i franska nationalförsamlingen valde att fortsätta då det här käbblet, den här dispyten med blanka vapen, med värjor. Man kan hitta det här klippet på YouTube om man vill. Det är en fransk journalfilm från 60-talet med två arga fransmän som står och fäktar. Det är helt bisarrt. Slutar inte då illa. Alltså det slutar inte med dödlig utgång. Till skillnad från den där svenska 1816 och den duell vi ska prata om idag. Men först, har du någon historisk favoritduell, Olle? Alltså det kanske är en lite korkad fråga, men från en historienörd till en annan.
Nej, men det har jag absolut, och den får inte heller dödlig utgång. Utan jag tänker då på den duell som den kände astronomen Tycho Brahe utkämpar i Rostock 1566. Det lär ha varit i samband med ett förlovningskalas när han råkar i dispyt med en bordsgranne. Och diskussionen handlar om något så viktigt som vem av dem som är skickligast i matematik. Och det här slutar med då att man bestämmer sig för att gå ut och göra upp. Och Tycho Brahe må ha varit duktig på att räkna och på stjärnor och planeter, men mindre duktig på att slåss med värja. Så det här slutar ju med att han får pannan uppfläkt av ett värjhugg, och dessutom tar det här hugget med sig delar av hans näsa. Så det många känner till om Tycho Brahe, det var ju då att ja, men han hade ju en silvernäsa eller guldnäsa. Ja, den var kanske inte av silver eller guld, den var nog snarast av mässing. Men en näsprotes hade han. Och jag tänker ofta på det här när just att det är en matematisk, akademisk diskussion som går över styr. Jag tänker på ett citat från ett gammalt Lorry-avsnitt från slutet på 80-talet. Där de spelar Trivial Pursuit och alla gaddar ihop sig mot den ena av de här spelarna som blir vansinnig och hämtar en motorsåg och jagar väck de andra och yttrar de berömda orden: kunskap är makt, men det nakna våldet är icke heller att frakta.
Fantastiskt. Jag menar, det är ju ganska signifikativt tycker jag då, att Tycho Brahe, som uppenbarligen inte var någon stor fäktare, han var ju ändå beväpnad. Vapen hade han och han var redo att dra blankt för att försvara
sin ära.
För att försvara sin ära. Det är ytterst signifikativt. Och här vill jag då bara tillföra i parentes att han ser ju helt bizarr ut när man googlar honom. Alltså han har ju någon slags, han har en protes som ger honom en, vad ska man säga, rätt skarp profil. Alltså han
liknar någon slags... den är inte naturalistisk precis.
Ja, men han liknar någon slags robotmänniska. Alltså en cyborg i så tidig modern tappning. Helt fantastiskt. Min egen favoritduell, det är då en duell som aldrig blev till verklighet. Det är den här otroligt bizarra situationen då Karl IX utmanade kungen av Danmark på duell. Alltså efter då att danskarna hade invaderat Kalmar, eller erövrat Kalmar till och med, 1611. Då skickade ju Karl IX, som då var alltså, till åren kommen, alltså han var väl över 60 och ganska försvagad. Han skickade en herold till den danske kungens läger tillsammans med en trumpetare. Och herolden fick läsa upp en utmaning på duell för den danske kungen. Då Karl IX hänvisade då till gamla Göters bruk och sedvänja och föreslog att de här bägge monarkerna skulle mötas man mot man på öppen mark utan rustning och enbart då beväpnade med värjor för att undvika ytterligare blodspillan i kriget. Men den danske kungen, han vägrade anta utmaningen. Istället skrev han då ett ytterst argsint svarsbrev där han kallade Karl IX. Här ska vi kanske då tillägga att Kristian IV var väl åtminstone 30 år yngre än Karl IX. Han kallade Karl IX för en gammal narr som då snarare än en duell mot en ärlig herre var i behov av en varm kakelugn och en medicus som kunde kurera, det här är ett citat, kurera med C, som kunde kurera då den gamle kungens hjärna. Och det har ju då till saken att Karl IX vid det här laget var ganska försvagad på grund av en hjärnblödning några år tidigare. Och det var den danske kungen uppenbarligen medveten om. Så det är roligt. Tänk om den duellen hade blivit av.
Och det är oerhört gement och elakt skrivet.
Verkligen. Det var ju liksom, ibland är ju pennan vassare än svärdet får man säga.
Det kanske var det som tippade den gamle Karl över gränsen. För han dog ju ganska snart efteråt.
Ja, i hjärnblödningen nummer 2 faktiskt. Ja, det är inte omöjligt, inte omöjligt. Väldigt lömskt får man ju säga i sådana fall.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Olle, nu förflyttar jag oss i tanken till den där ödesdigra novemberdagen 1720 då den här norsk-danske krigshjälten Peter Wesel Tordenskjöld slutade sina dagar i en mytomspunnen duell i norra Tyskland. Det är relativt tidigt på morgonen, klockan är väl 8 ungefär, då Tordenskjöld anländer till den här platsen där man då redan några dagar dessförinnan har bestämt sig för att den här duellen ska äga rum. Tordenskjöld, han färdas i vagn och han har med sig sin kammartjänare, en viss Christian Kold, plus då sin sekundant. I en riktig duell så hade då respektive duellant alltid en assistent med sig, någon form av personlig assistent, en PA, som benämndes sekundant. I alla fall om man då duellerade by the book. Och det fanns bokstavligt talat en hel del böcker om det här ämnet på 1600- och 1700-talet. Och sekundant, det var då en person som i första hand skulle se till att duellanterna då följde någon slags, eller iakttog någon slags fair play och inte använde sig av diverse fula knep. Men i Tordenskjölds fall så hade då, eller heter då sekundanten, oroväckande nog Münchhausen. Han är faktiskt då överstelöjtnant i försten av Hannovers tjänst och dessutom är han då pappa till den senare så berömde officeren och storskrävlaren baron von Münchhausen, som är ju känd för att ha påstått att han hade flugit på en kanonkula och som bland mycket annat har fått lämna namn då åt det här berömda, vad ska man säga, syndromet Münchhausens syndrom. Och även då Münchhausen by proxy och allt vad det heter. Som helt enkelt handlar om att man ljuger av olika skäl. Och detta är bara ett av väldigt många kuriösa inslag under den här duellen, Olle. Tordenskjölds motståndare där, som står där och väntar ute i dimman med dragen värja när Tordenskjöld ankommer då i sin vagn. Det är den svenska officeren Jakob Axel Stell von Holstein. Som en officer och adelsman född i Livland, alltså i det svenska Baltikum. Och som då har många, många års tjänst i Karl XII:s armé bakom sig. Och det är han som har utmanat Tordenskjöld på duell. På grund av ett gräl som urartade i slagsmål vid någon slags finare bjudning i Hannover. Då de här bägge herrarna hade deltagit som gäster hos den ytterst förnäme hannoverianske kammarpresidenten herr baron von Götz. Och jag tror upprinnelsen till hela det här eländet var att Tordenskjöld kallade Stell von Holstein för falskspelare. Alltså att han fuskade på något sätt i hasardspel. Och efter då ett flertal affekterade och förmodligen ganska pinsamma scener så hamnade de här två fullvuxna herrarna. Alltså Tordenskjöld var kring 30, Stell von Holstein var kring 40. De hamnade till sist då i gyttjan. Ute då, jag höll på att säga på skolgården, men det var ju ute på slottsgården. Där de liksom pucklade på varandra med sina käppar. Varigenom då Stell von Holstein ska få sig några rejäla tvålkyssar. Inklusive då ett igenmurat öga. Och därför slutade allt det här med att han utmanade Tordenskjöld på duell. Inför publik för att då återupprätta sin ära. Han krävde, som man sa på den tiden, satisfaktion.
Och det var kanske en del alkohol inblandade i spelet också?
Väldigt mycket som jag har fått för mig. Det dracks ganska flitigt under de här dagarna. Och det kommer vi återkomma till, för det här är en faktor i allt det här. På fler sätt än ett. Nåväl, under den här duellen som alldeles strax ska gå igång i den här stämningsbilden som jag fortfarande håller på med. Under den här duellen så har också Stell von Holstein en sekundant. Det skulle man alltså ha. Och även detta är ett mycket intressant namn, Olle. André Sicre, eller Sicre. Jag är lite osäker på uttalet faktiskt. Men alltså, det var en fransk ingenjörsofficer, fortifikationsofficer i svensk tjänst. Vad vet vi om honom, Olle?
Ja, har man studerat Stora Nordiska kriget så är han ju osnökligen ett namn som dyker upp då och då. Han var som sagt i svensk tjänst. Han var i tjänst hos Fredrik av Hessen som sen skulle bli svensk kung med ordningsnumret Fredrik den första. Och han är närvarande i Norge. Och han är en av de första som kommer ner i löpgraven den 30 november 1718 efter det att Karl den 12 har fått ett dödande skott i vänster tinning. Han agerar ju ganska så kraftfullt här. Man bestämmer att man ska försöka hålla kungens död hemlig. Man klappar upp kungen en peruk. Man sätter på en hatt. Man försöker täcka över ansiktet, men det går så där. Hatten faller av, peruken faller av. Och det visar sig då ganska snart att det är faktiskt Karl den 12 som är död. Men han är intressant därför att framförallt de som tror att Karl den 12 blir mördad ger ju Sikre en viktig roll här. Han är den första som berättar för Fredrik av Hessen att kungen är död. Han är den som framför dödsbudet till hovet i Stockholm. Det sprids ganska snart ett rykte om att det är Sikre själv som har skjutit Karl den 12 mot en ersättning av ett antal tusen dukater. Och för att underkomma det här ryktet så ger han sig utomlands lite tag, men kommer tillbaka till Stockholm 1723 och då drabbas han av tyfus. Med efterföljande, med tillhörande rättare sagt, svår feber. Och i feberyran så lär han då öppnat fönstret och hängt ut över en gata i Stockholm och skrikit: Det var jag som sköt Karl den 12. Men det här tar han tillbaka sen när han har pignat på sig lite. Så han är en synnerligen intressant person i det här sammanhanget.
Och som sagt, det finns väldigt många intressanta detaljer i det här dramat. Alltså han är alltså sekundant åt Tordenskjölds motståndare i den här duellen. Alltså en ganska, vad ska man säga, kan man använda uttrycket slibbrig typ. Jag kan inte låta bli när du kommer med den här beskrivningen. Jag kan inte låta bli att tänka lite grann på den så kallade Skandiamannen och hans roll under Palmemordet. Alltså först på plats och svårt att komma runt. Var inte det riksåklagaren sa? Hela tiden där på något sätt.
Och Sikre är ju svår att komma runt, onekligen.
Onekligen, och han dyker upp här också, vilket ju är synnerligen intressant.
Ja, det är ett fascinerande persongalleri, Tordenskjöld har omkring sig.
Ja, precis. Men det finns i alla fall lite olika versioner av vad som egentligen hände då, när duellen väl gick igång. Det återkommer vi också till lite senare. Fakta i fallet är dock att duellen utkämpas med värjor och att det går väldigt, väldigt snabbt, enligt samtliga ögonvittnesskildringar faktiskt. Stefan Holstein, som då är något äldre, något mer otränad och som jag förstår saken också väsentligt mer plufsig än Tordenskjöld. Han börjar då med en väldigt kraftfull värjstöt rakt mot motståndaren. Jag tror att han hugger mot Tordenskjölds högra sida. Men den här stöten pareras då av Tordenskjöld som då själv försöker göra ett mothugg. Alltså det som jag tror kallas för ripost, om man kan såna här fäktningsterminologi. Men på något sätt lyckas då Stefan von Holstein i samband med att Tordenskjöld gör den här stöten att sticka sin värja genom den arm som Tordenskjöld sticker ut. Och den går rakt igenom armen, vidare genom bröstet och ut genom ryggen på andra sidan. Och en av de som bevittnar det här eländet, och det här går ju skitsnabbt, det här går ju på några sekunder, det liksom bara flashar till. En av de som bevittnar det här på nära håll, det är Christian Kold, Tordenskjölds kammartjänare, som då enligt egen utsago störtar fram mot sin sårade husbonde, som fortfarande står upprätt i ett antal sekunder i alla fall, och som uppenbarligen också ropar på sin tjänare. Tordenskjöld ropar på hjälp, men han sjunker ihop ganska snabbt då i sin tjänares händer, och trots att Kold försöker stoppa den här blödningen med en näsduk så forsar livet då bokstavligt talat ut ur Tordenskjöld, som dör av förblödning efter 3-4 minuter, säger då Kold i sin ögonvittnesskildring. Och enligt han själv var han då den enda som var kvar. När han tittade upp så såg han att det var bara han och liket som var kvar på det här dimhöljda fältet. Alltså alla andra hade liksom dunstat på ganska kort tid, inklusive sekundanten Münchhausen, som enligt reglerna var den som skulle ta hand om den döde duellantens kvarlevor och så vidare. Och man gick by the book och ja, ville vara, framstå som en man av ära, som det hette på den här tiden. Men Olle, förutom att det här då är ett väldigt dramatiskt dödsfall, så är det ju faktiskt en historisk superkändis som ligger här och förblöder i sin tjänares armar. Han är i alla fall en superkändis i Danmark och Norge. Alltså, här kan man ju se Tordenskjölds kontrafej till exempel på alla tändsticksaskar till exempel. Alltså, vi är våran solstickan pojken. I Danmark och Norge har man då Tordenskjöld tändstickor. Och vid tiden för sin död, då var han då tämligen ryktbar i stora delar av Europa. Men Olle, vem var egentligen Peter Wesel Tordenskjöld?
Om vi börjar från början, så är han ju född 1690. Han är född i Trondheim. Inte känd då under namnet Tordenskjöld, utan han heter ju faktiskt då Peter Wessel. Och han rymmer ganska tidigt hemifrån och kommer till Köpenhamn. Han är då 14 år gammal och bestämmer sig då för att gå till sjöss. Och det gör han. Han hamnar på ett slavskepp som då fraktar slavar mellan Danmark, Västafrika och Danmarks kolonier i Västindien. Och han kommer tillbaka mer permanent 1710 och engagerar sig då i den danska örlogsflottan. Och här är han är skicklig och gör en snabb militär karriär. Anses vara modig på gränsen till våghalsig och deltar ju i flera kända militära operationer under Stora Nordiska kriget. Och för mig är han ju framförallt förknippad med när han förstör den svenska flottan. Dels då den överskeppningen som Magnus Stenbock försöker göra till Nordtyskland 1712. Men också 1716 då när man försöker skeppa över förnödenheter inför ett fälttåg i Norge. Då han förstör flera svenska fartyg vid Dynekilen.
Mm. Så han var liksom med och beseglade kanske både Magnus Stenbocks och Karl XII:s öden lite grann.
Ja, han fanns med, absolut med i de händelserna.
Precis. Jo, han var en viktig faktor under det här kriget. Och det var väl också han då som senare under kriget då överförde nyheten om Karl XII:s död direkt till den danska kungen Fredrik den IV. Han gjorde det alltså personligen. Och jag tror att det var på grund av det som han då senare då befordrades till viceamiral, eller konteramiral blev han. Och det var också, jag tror efter Dynekilen som han då hade adlats till Tordenskjöld. Och jag tror faktiskt att han själv valde det här namnet. Alltså han skapade namnet själv. Men alltså under resten av kriget, efter Dynekilen och efter Karl XII:s död, så hemsökte han då den svenska västkusten. Alltså han har inte särskilt bra rykte man åker till Båstad och Torekov och sådana där ställen. Och han anföll exempelvis Göteborg då, flera gånger tror jag faktiskt. Men visst mötte han ett visst motstånd där under de här, vad ska man säga, härjningsexpeditionerna längs västkusten. Alltså mötte han inte ganska många svenska kapare med den här, vad hette han nu, Lasse i gatan och hans hustru Ingela i gatan i spetsen. Eller har jag missförstått något?
Även den här Lasse Gatenhjelm är ju en fantastisk person. Alltså, eller Lasse Gatan som vi känner honom som. Han är nästan lika gammal som Tordenskjöld. Han är ett år äldre. Och då födde ju i Onsala utanför Göteborg. Då under namnet Lars Andersson Gate. Och det är från Gate sen som han blir Gatenhjelm. Han adlas av Karl XII 1715. Just för sina insatser som kapare. Kan jag säga att en kapare och en sjörövare är inte samma sak, även om de bedrev likartad verksamhet. En kapare skulle för att vara kapare förses med ett kaparbrev, till exempel från kungamakten. Så man kapar alltså fiendens fartyg i den egna statens tjänst. Och ett sånt kaparbrev får Lars Andersson Gate av Karl XII 1711. Och det här är utskrivet i bänder. Då får han då en fullmakt på att kapra på våra fiender, på att alla sätt och vis göra dem all möjlig skada. Så det var ju vad själva kaperiet handlar om. Men han är ju framgångsrik, han blir ju rik också på kuppen här. Och alltså han och Tordenskjöld måste ju ha hatat varandra, eller Gatenhjelm måste ha hatat Tordenskjöld. Därför att Gatenhjelm ställer ju upp med fartyg in för den här sjöoperationen mot Norge. Han får 8 fartyg beslagtagna av Tordenskjöld vid Dynekilen, och som han dessutom inte får ersättning av den svenska staten för. Så han gillar nog inte Tordenskjöld. Däremot så är ju inte Gatenjäms mycket, alltså han har ju en svår höftskada, så han kan ju inte vara mycket till sjöss, utan han är ju mest affärsmannen och administratören då. Och dör ju ganska tidigt också. Han dör ju redan 1718, och då tas ju verksamheten över av hans hustru Ingela Gatenhielm. Så det är ju en framgångsrik kaparfamilj, får man säga.
Ja, verkligen ett familjeföretag.
Ja, helt klart.
Vad ska man säga? Legitimerade, kungligt legitimerade sjöbusar.
Ja, legitimerade kapare.
Kungliga hovleverantörer av kaperiverksamhet.
Just precis. Sånt.
Spännande. Men det känns som om liksom Lasse och Ingela i gatan på den ena sidan och Tordenskjöld på den andra rimligen borde ha varit någon slags ärkefiender.
Ja, absolut. Framförallt mot slutet av Stora Nordiska kriget.
Just precis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tordenskjöld här, han levde ju då ett väldigt dramatiskt liv där risker och otroliga mängder våld var en del av vardagen. Så därför är det kanske inte så oväntat egentligen att han inte dog en naturlig död, utan istället fick då en väldigt dramatisk och våldsam ändalykt, alltså i en duell, liksom många andra hetsporrar under den här perioden. Men det finns alltså detaljer och omständigheter kring den här specifika duellen som gör att många historiker och andra, vad ska man säga då, senare uttolkare har anat någon form av sammansvärjning mot Tordenskjöld. Alltså att det här då egentligen var ett slags maskerat mord. Så Olle, du som är allmänt vaken och alert, har du noterat några suspekta detaljer i det här dramat?
Det finns några saker som jag inte kommer förbi helt enkelt. Det är ju att Tordenskjöld skulle ju få välja vapen i den här duellen, för det var ju han som blev utmanad. Och han var ju en riktigt, riktigt, riktigt duktig skytt. Och han vill ju naturligtvis genomföra den här duellen med pistol. Och det ska han ju få också. Men sen så är det den här Münchhausen framme. Och säger att de ska åka iväg till den här duellen på morgonen. Du behöver inte ta med dig några pistoler. Det strunta i det. Det här är ju, den här duellen, det var ju liksom bara en formell grej. Så det kommer inte bli någonting. Så strunta du i det. Så han kommer till duellplatsen utan pistoler. Det är skumt. Och det andra är ju då att när han väl ska visa sig att man ska slåss med värja, då har ju han bara med sig en dräktvärja. En sån här liten prydnadssak för att man skulle vara snygg. Och Stahl von Holstein har ju då värjornas Rolls Royce med sig i form av en karolinsk infanterivärja som inte är att leka med.
Nej, det är en huggvärja.
En huggvärja, och det där är ju inte att leka med.
Nej, precis, precis. Så det var liksom ganska ojämbördiga villkor i den här striden. Och Münchhausen spelade ju onekligen en lite skum roll här. Alltså just det där att han försöker övertala Tordenskjöld. Han dyker ju upp tidigt på morgonen för att hämta Tordenskjöld och Kold. Och eskortera dem till duellen. Så ska en stukudant göra. Men liksom försöker aktivt motverka att Tordenskjöld får med sig då ordentliga vapen. Och Kold skriver ju dessutom då i sin egen ögonvittnesskildring då att... När de kommer fram till platsen, då för övrigt sekundanten då, Münchhausen, han rider iväg i förväg. Så när de kommer fram, då står sekundanten och väntar tillsammans med Stell von Holstein och André Sikre och ett 20-tal hannoverianska officerare som bara är med som publik. De står liksom tillsammans och väntar på de här två. Då försöker Kold ge sin värja, som tydligen då är ett riktigt vapen, till Tordenskjöld. Men han förhindras i detta av, nämnde Münchhausen. Och det är ju onekligen ganska skumt. Men här bör också nämnas att det finns lite olika skildringar av det här händelseförloppet. Och det är framförallt Kold, tjänaren, som framhäver just de här detaljerna. Men alltså, varför skulle någon då egentligen vilja mörda Tordenskjöld? Vad var motivet egentligen? Har du några idéer om det, Olle?
Ja, alltså det finns lite olika uppslag man skulle kunna tänka sig och följa om man nu köper att det här är ett mord då, eller ett maskerat mord. Det ena är ju att Tordenskjöld faktiskt var sanningen på spåren när han anklagar Stall von Holstein för att vara falskspelare. För det handlar ju tydligen om ganska stora summor pengar som var inblandade här. Och det var inte alldeles behagligt då att någon har kommit där på spåren och talar om det så pass öppet som Tordenskjöld gör. Förmodligen också då att alkoholen där har lossat tungans band.
Precis.
Det kan man ju faktiskt tänka sig att det finns någonting bakom det. Men det fanns ju också ett rykte om att Tordenskjöld eventuellt skulle hoppa av eller byta sida, hoppa av och gå den engelska kungens tjänst.
Mm. Precis, och det är inte orimligt att tänka sig eftersom då det var ju försten av Hannover som var kung av England. Alltså det hade han ju varit då sedan 1714. Kurfursten av Hannover var också då George den första av England. Och där menar vissa då att det fanns ett svenskt motiv, ett säkerhetspolitiskt svenskt motiv. Alltså det låg inte i Sveriges intresse att den här då ärkefienden skulle övergå i britternas tjänst och kanske kunna användas mot Sverige då på ett ofördelaktigt sätt i framtiden. Själv är jag då inte konspirationsteoretiskt anlagd, inbilliga mig i alla fall. Men alltså, om jag skulle skriva en historisk spänningsroman om det här, alltså i bästa då Dan Brown-stil, alla Da Vinci-koden, då skulle jag ta fasta på alla de här jättehärliga suggestiva kopplingarna till just precis då Karl XII:s död. Alltså vi har ju dels den här Sikre, den tidmoderna skandiamannen, eller vad vi ska kalla honom för, som ju då redan i sin samtid utpekades som Karl XII:s eventuella mördare och som ju uppenbarligen då även erkände det i någon slags ångestanfall inför publik i Stockholm. Dessutom var ju då Tordenskjöld den som personligen informerade Fredrik den fjärde om Karl XII:s död. Alltså han fick informationen uppenbarligen rätt snabbt och kom fram med den då väldigt snabbt. Plus att vi under den duellen befinner oss i norra Tyskland, inte allt för långt ifrån den nya svenska kungen Fredrik den första gamla hemtrakter och nätverk då i Hessen-Kassel. Och det är ju då ofta Fredrik den första, alltså André Sikres, sekundantens gamla husbonde, han blir ju ofta utpekad som hjärnan bakom ett eventuellt lönnmord på Karl XII. Alltså det kan man till exempel läsa i Bengt Liljegrens biografi över Karl XII. Alltså vem skulle ha tjänat på det här mordet på Karl XII? Jo, efterträdaren och svågern.
Och han agerar ju också mycket, mycket snabbt efter mordet när han får veta vad som har hänt av just nämnde Sikre. Det går väldigt snabbt att få saker och ting gjorda.
Han kändes ganska välinformerad på något sätt. Insatt.
Ja, och lite välförberedd också.
Så man hade en plan, ja. Precis, precis. Så kanske fruktade då någon mäktig person kring tronen eller på den svenska tronen att den då uppenbarligen ganska välinformerade och lättrörlige och inflytelserike Tordenskjöld visste för mycket om Karl XII:s död. Så det skulle jag kunna tänka mig att skriva en deckare om i alla fall. Historisk deckare, alltså i nästa liv eller något åt det hållet. Men alltså jag tror inte att det var ett mord egentligen, Olle. Jag tror definitivt att det förekommer maskerade mord i historien. Liksom jag vet att det också förekommer verkliga sammansvärjningar. Både i nutiden och i historisk tid. Men i det här konkreta fallet så tror jag faktiskt att det helt enkelt var en duell. Det är ganska många klassiska duellingredienser i det här, eller vad man ska säga. Det finns ära, det finns hetlevrade män, det finns vapen och det finns alkohol. Alltså jag tror det var en duell som fick dödlig utgång, kanske utan att han egentligen ville att det skulle få en dödlig utgång. Alltså jag tycker att det kanske finns en del i de här oklarheterna, de här diskrepanserna, vad man ska säga, i källmaterial som tyder på att det faktiskt var lite chockartat att det gick som det gick. Det här med att det verkar, jag kan se framför mig att Tornarsson närmast halkade in. Alltså den här hetsiga turen halkade in istället för en Holsteins värja. Det var kanske vått i gräset till och med. Och förmodligen var både Tordenskjöld och Stefan Holstein ganska bakfulla. Alltså de har ju druckit som 17 under de här dagarna. Så jag tror ingen här var i toppskick. Och så var det här ju då faktiskt Stornorska kriget, i alla fall mellan Sverige och Ryssland, det rasar ju fortfarande. Det här var en väldigt farlig tid på jorden. Då män var redo att dö och dödas för sig nära, och då det var väldigt mycket vapen i omlopp i samhället. Alltså adelsmän, de hade pistoler och värjor. Bönder gick omkring med knivar och yxhammare. Alltså folk dödade varandra för de banalaste av anledningar på den här tiden. Det upptäcker man ju faktiskt ganska snabbt om man, jag höll på att säga, ögnar igenom lite rättsprotokoll från den här tiden.
Och det är väl allmänt när man börjar titta på den här höga våldsnivån som just kännetecknar den här perioden, att den här historien innehåller egentligen alla de här huvudingredienserna. Lättkränkthet, hedens och ärans betydelse, alkohol, en vana vid våld och den ständiga närvaron av vapen. Och det där tillsammans med ett större kalas där ett förfluget ord drar igång någonting, det här blir ju en oerhört explosiv kombination.
Ja, precis. Det är närmast formulär 1A, känner jag. Så just i det här fallet tror jag inte att det var en komplott. Man behöver inte ha en komplott med i bilden. Men alltså, en alternativ tolkning av det här dödsfallet som jag tycker är ganska spännande, den ges ju då i den här dansk-norska spelfilmen Tordenskjöld och Kold, som då kom för några år sedan med då manus av den här ganska skojiga bestsellerförfattaren Erland Loe. Det är norrman. Och i den här filmen är det då vår egen Björn Kjellman, alltså själva Björn Kjellman då, som spelar Stell von Holstein på ett ganska sympatiskt sätt, som Björn Kjellman ju ofta gör. Och enligt den här filmen då så är sanningen den att Tornarsköld egentligen söp ihjäl sig. Alltså han var då enligt filmen då allmänt på dekis efter slutet på nordiska kriget. Alltså det slutade lite tidigare, blev avslutet lite tidigare mellan Danmark och Sverige, redan sommaren 1720. Trots att det fortfarande rasar mellan Sverige och Ryssland fram till sommaren 1721. Och i den här nya fredstida tillvaron så är Tornarsköld på krigsveteraners vis allmänt desorienterad och, vad ska man säga, identitetslös. Dricker lite för mycket, ger sig ut på den här resan som i filmen, filmen är ju närmast en slags road movie, där det händer både det ena och det andra. Och då slutar man att han hamnar på den här festen i Hannover, där han möter Björn Kjellman. Han möter Stefan Holstein. Dricker sig hur full som helst, förelämpar Björn Kjellman, men det som händer, innan det händer något mer så dör han i sina egna spyor på natten, den här klassiska rockstjärnedöden. Och då ställer då Stefan Holstein upp tillsammans med den här fantastiska berättaren Münchhausen och andra typer och hittar på den här historien om den här duellen av respekt för en fallen krigshjälte som dog en neslig död.
Det är ju faktiskt ganska fin, det är ju fin historia. Det är ju en äreräddning i så fall.
Jag blev ju nästan lite rörd när jag såg den här. Jag tyckte det var en helt fantastisk film. Men vad tror du? Har du någon teori om vad som egentligen hände? Du tror också att det var en duell, eller?
Jag tror också att det var en duell. Jag tror inte och att det är ett mord. Ja. Jag tror helt enkelt att det är en lång rad olika olyckliga omständigheter som spelar roll. Jag tror, jag är nästan säker på att alkohol spelade roll även under själva duellen. För jag kan inte för mitt liv tänka mig att man måste nog vara rätt full om man ska ställa upp på att slåss mot någon, ära eller inte, med en liten dräktvärja mot ett karolinevapen. Det hade jag aldrig gjort. Men jag är ju inte född på 1600-talet, eller så de här två herrarna.
Det låter ju rätt korkat, men alltså, Tornarsköld var ju känd för sin våghalsighet och för att vara lite hetlevrad så, och för att dricka ganska mycket. Så vem vet? Nej, men jag håller med dig. Allt
det,
på att
det känns som att det var ingen, alltså avsikten kanske inte var att det skulle gå så långt som att man skulle fortsätta och fightas lite, kanske sticka någon lite grann i armen och så går det så det går liksom.
Så våran slutsats är väl egentligen att det här var inget mysterium egentligen?
Nej, egentligen inte, utan det var en duell som gick över styr. Man ville rädda äran, men det kunde man ha gjort. Det hade kanske räckt med lite blodvite och inte liksom en punkterad lunga eller vad det nu var som hände.
Vad härligt. Alltså, det är sällan vi nått en så tydlig slutsats. Så jag tycker att vi säger tack och hej då. Efter
hej
det här.
Då, Andreas. Ha det så bra.
Vi ses. Hej, hej.
Ses. Hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with ACAST. Use ACAST's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with ACAST. Head to go.acast.com/closer to get started.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.